Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse. Udda krig och perspektiv, säger Myran. Han är nyvaken. Och hör ni fågelkvitter i bakgrunden så är det för att long time no see. Vi har med oss Volodja direkt från Vilnius.
Från en lekplats i Vilnius där det kvittrar fåglar. En liten avstickare här till Baltikum bara.
Jag skulle säga att det är ändå väldigt in-character, tycker jag, att det bara är Vilnius på mellanlandning liksom.
Ja, typ NATOs, vad var det, 20-årsjubileum?
Ja, det var inte planerat kan jag säga, men det var mäktigt. Och alla svenska moderater hade säkert gråtit en eller annan tår om de hade sett liksom vilket uppbud det var här. Alltså med stora NATO-flaggor som vajade från tv-tornet och var projicerade på kvällen liksom mot stadshuset. Alltså. Så det är första gången jag är i Vilnius, måste jag säga. Och då tänkte jag, bara, är det så här jämnt? Alltså, lever de upp till alla klischéer om Baltikum, att de är så jävla galna i NATO? Men det var ju för att det var 20-årsdagen då på att de gick med, förstod jag sen.
Ja, och du var där och träffade släktingar.
Ja, precis. Lite avlägsen släkt som jag inte hade träffat på länge. Och det var intressant också. Och sen lite ryska kollegor som bor här och jobbar här numera efter de fick sticka från Ryssland.
Ja, vi pratade lite innan vi började spela in om den ryska minoriteten i Baltikum. Litauen har ju 5% i befolkning. Lite större i några större orter så har de en ganska stor minoritet. Men du beskrev det som att situationen där för den ryska minoriteten var liksom bättre jämfört med Estland.
Ja, precis. De har ju medborgarskap och grejer. Men som jag fick då höra från... Jag är tydligen släkt med hälften av de där 5% verkar som, för att jag blev introducerad till massa jävla anhöriga, alltså väldigt avlägsna då som sagt, men jag har tydligen många här och så var det lite grillfest och grejer, och de var ju då syra över, så alltså, fast att de har medborgarskap och så har de ju också, finns det också släktingar i Kaliningrad bland annat här, vilket ju är ganska nära, alltså att det blir ganska mäckigt att ta sig över gränsen med. Alltså tågen åker inte längre och liksom en av kusinerna så att säga är typ så kille i den där kritiska åldern där man gärna kollar lite extra och jag vet inte han, om han inte kunde få visum nu eller vad det var. Tog inte det riktigt. Men ja, det har blivit lite mäckigare vardagslivet sådär.
Men hur är liksom känslan bland dem? Finns det liksom en förståelse från deras sida om det är liksom den åtstramade relationen?
Ja, lite oklart. Jag försökte undvika att prata för mycket om det för att det var uppenbart att vi nog kanske inte riktigt skulle hamna i samma slutsatser delvis. Så det var intressant att bara liksom alltså snacka men inte säga gå in i det allt för mycket på djupet. Men det är som jag märkte bland annat när vi skulle ta kort framför olika så här historiska platser som de visade upp för mig sen när vi gick runt, då hängade ju ukrainska flaggor överallt och de såg till att fota liksom ta våra selfies så att flaggan inte syntes utan att vi var precis framför den. Så det kan man ju tolka som någon sorts lite av en vibe man får som är att de tycker det är lite störigt att det med Ukraina. Så.
Påsk har ju också spenderats, eller hur? Hur firade du påsk, Myran?
Ja, men jag åt påskmat och vad heter det? Påskbord kan det inte heta.
Nej, det heter det nog.
Ja, nej.
Påskbord. Klassiskt svenskt, protestantisk påskfirande. Volodja, är ni är din släkt ortodoxa? De firar inte påsk nu, va?
Jo, men de är ortodoxa, precis. Och det är lite synd, för att jag hade någon förhoppning om att fira påsk ihop, för att det var en stor grej alltid i familjen, att som ändå upprätthölls. Alltså det är påskfirandet. Fast då hos oss står redan enligt liksom, protestantisk kalender, alltså lite så här konstig hybridlösning. Men här visade det sig att de inte hade gått över till den kalendern som katolikerna har här, alltså som i Sverige, utan de håller fast vid sin. Och det, detta år är det faktiskt supersent. De har påsk först i början av maj av någon konstig säga, astrologisk anledning. Det har ju med månen och stjärnorna att göra på något sätt när olika säga, högtider firas. Och nu är det väldigt stor skillnad mellan det katolska, alltså som alla här, det är ju helg här idag också, i, alltså 1 april för litauerna. Men för de ortodoxa är det först då i början av maj.
Men det är ju inte påsken vi har med dig för, utan vi hade väl börjat prata om att göra ett avsnitt för ungefär en vecka sen när Krokus angreppet, terrorattentatet, jag vet inte vad man, Krokus det är väl efter växten, men framförallt kanske om relationen mellan Ryssland, Islam, Ryssland, Tadzjikistan och många av de här stanländerna, i och med att gärningsmännen blivit utpekade som tadzjiker. Och jag tänker väl att det ska man kanske börja med att dra en vad det, typ vad det var som hände. Det som händer är ju att den 22 mars på kvällen så sker det ju en attack mot, vad ska man beskriva det som, konserthus kanske, ja. Ett rimligt begrepp att använda, i Krasnogorsk, som jag fattar det är typ en förort till Moskva.
Ja.
Där inne så pågår det en konsert av ett ryskt rockband som heter Picnic. Och det är ganska tydligt att de fyra gärningsmännen har den spelningen då som sitt mål. De kommer beväpnade med vad som ser ut att vara automatkarbiner, eventuellt en lätt kulspruta. De har brandbomber med sig och tar sig in genom huvudentrén och börjar skjuta. Och så börjar tända eld på saker. De verkar av de filmer som har kommit ut skjuter tills ammunitionen tar slut i deras vapen. Sedan lämnar de platsen i en vit bil. I skrivande stund, eller nu när vi spelar in, så är det ju sista siffrorna jag kan hitta är 144 döda och nästan 600 skadade, och där verkar en stor del av de skadade vara av rökförgiftning. Byggnaden brinner väl i princip ner, taket kollapsar. Putin går ut och håller ett tal. Det händer lite olika saker däremellan, men Putin går ut och håller ett tal där han lägger väldigt stor emfas på att de gärningsmän som senare blir gripna rör sig i riktning mot den ukrainska gränsen. Totalt är ju 11 personer gripna. Jag vet inte vilka, om det är någon av dem som har blivit släppta, men 4 av dem blev i alla fall gripna i en vit bil av samma modell som den som ska ha använts vid attacken. De pekas alla 4 ut som tajikiska medborgare. Detta sker ju också efter att Ryssland själva, FSB då, den ryska säkerhetspolisen, har gått ut med att de redan den 7 mars grep en cell kopplade till IS som planerade att attackera en synagoga i Moskva. USAs ambassad i Moskva gick ut och varnade om att det fanns liksom risk för terrorattentat i Moskva. Man skulle undvika större samlingar och så vidare. Och sedan följde det liksom från ett rad andra länder, den typen av varningar. IS, mer specifikt ISK, alltså Islamiska staten i Khorasan-provinsen, gick ut och tog på sig det. Först ganska tidigt, sen efter några timmar så gick de ut med en lite mer detaljerad beskrivning av vad som hade hänt, tillsammans med ett sånt martyrporträtt. Nu lever ju alla killarna, men de brukar ju ta såna här gruppbilder innan. De var dock blurrade och anonymiserade, det är inte ovanligt. Ofta är de maskerade, de som poserar. I det här fallet var de blurrade. Ytterligare några timmar senare så släpptes det en, vad ska man beskriva det som, bodycam-film inifrån platsen.
Så från via ISIS kanaler då, så att det var ganska uppenbart att de som släppte de här statements och verkade säga tala för IS, att de hade kontakt med de gärningsmännen då.
Precis.
Inte skillnad från, alltså ingen sån här som ju annars förekommer, att någon bara tar på sig något för att få cred, fast har ingenting egentligen att göra med de som gjorde det.
Ja, det verkar ju udda väl förberett att ta på sig ansvaret för det i så fall.
Ja, framförallt med material som ingen annan har haft som kommer från gärningsmännen uppenbarligen. Det är lite svårt att få till annars, om man nu är någon random idiot som ska ta på sig något för cred liksom.
Just det. Och sen så har det liksom gått lite här fram och tillbaka, och man kan väl säga att det finns väl 3 teorier om det här. Den ena är ju då att det är ISK som ligger bakom det. En annan teori är att det är ukrainska säkerhetstjänsten som ligger bakom det. Det är väl någonting som har under dagarna, veckorna som har följt nu efter attacken, har liksom spets på av olika ryska mediepersoner och dyma ledamöter. Bland annat så har man ju släppt en deepfake på en viktig person i ukrainsk politik som sitter med i säkerhetsrådet, där han liksom indirekt säger att det är Ukraina som ligger bakom. Den har ju sen blivit debunkad som en fake. Ryssland säger att de har bevis, de har inte presenterats, men bevis på att Ukraina har tränat de här IS, de har tränat IS-kombatanter. Å andra sidan då så finns det en annan teori som är att det är själva verket FSB själva som ligger bakom det här. Och då görs ju ofta en parallell till lägenhetsbombningarna 1999 då alltså. Och syftet med det skulle väl vara då, det här sker ju efter valet, så det är lite oklart vad det ryska syftet med att själva ligga bakom det skulle vara, om det inte bara var någon så generellt ämnande runt Putin då. Jag vet inte vad ni har hört för teorier om vad syftet skulle vara för Ryssland att ligga bakom.
Jo, men att också motivera en ny våg av mobilisering då av soldater att skicka till Ukraina, som inte skulle bli så himla impopulärt bland den ryska allmänheten liksom, ifall man kan säga nu är vi alla hotade av de här terroristerna, så nu måste vi sluta upp bakom att det är okej att mobilisera. Det är väl det som har liksom luftats, som jag har hört.
Kan väl sägas att de gripna påstås ha sagt att de har blivit kontaktade av en för dem okänd man som har erbjudit dem 500 000 rubel för att utföra den här attacken. En av dem ska då ha sagt det efter fått sitt öra avskuret och intryckt i sin mun. Och jag har väl egentligen inte sett någonting där de själva säger det. Jag vet inte om du har sett det, Volodya, eller om det är bara ett påstående.
Jag såg någon video där någon kille som har väldigt svårt att uttrycka sig på ryska och verkar vara i någon sorts chocktillstånd i förhör då på plats där de grep dem, mumla någonting om att någon skulle betalt dem pengar och så. Men i och med liksom sättet de blev omhändertagna på är det ju också ganska meningslösa liksom uttalanden, eftersom om du är hotad med tortyr eller redan har blivit utsatt för tortyr blir ju liksom bevisvärdet av vad du nu säger ganska minimalt, eftersom folk har ju en tendens att säga vad den som de vill höra för att det ska upphöra liksom. Så att jag vet inte riktigt hur mycket man ska tro på det som har sagts av dem i samband med gripanden. Och då var det också ganska vagt det de sa. Alltså i den videon som jag såg, då var det bara så att någon snubbe jag inte känner sa att vi skulle göra det här och vi skulle också få pengar. Men det var inte heller som att de sa, ja, eller det är i sig själv, även om det nu är, så verkar inte vara bevis för varken det ena eller andra så mycket. För att även om det är en helt vanlig, genuin liksom organiserat IS-dåd liksom, vilket jag tycker ändå är den mest sannolika förklaringen, så är det ju också att man har ju säkerhetsåtgärder som gör att man inte ska kunna identifiera vem man haft kontakt med och sånt. Så då är det inte heller så konstigt att det är bara någon anonym person de har liksom haft kontakt kring logistiken med kanske.
Jag som då är en stor anhängare av Ockhams rakkniv tänker väl att om inte någonting väldigt konkret framkommer som pekar i någon av de andra riktningarna, så har vi ju en ganska tydlig aktör här. Det är en aktör som har gjort den här typen av dåd tidigare. Precis som i alla liksom brottsutredningar så är ju motiv det viktiga. Och här tror jag är en av förklaringarna till det lite förvirrande runt attentatet i sig sker. Och jag tänker mycket på de samtal jag har haft med människor efter det här. Och de kan luta åt lite båda håll. Vissa då som menar att det bristen på motiv från ISK skulle tyda på att det var FSB, och andra då som säger att det skulle tyda på att det skulle vara Ukraina. Och jag tänker att det finns en extrem liksom eurocentristisk världsbild som ligger bakom den typen av ja, att man inte ser motivbilden från ISK. K-sida. Och här kanske vi lite då, om vi då ska knyta ihop det här till bombningarna 99, eftersom att de ofta lyfts upp som ett exempel på FSB, och de hänger ju faktiskt också direkt ihop med någon typ av antimuslimska stämningar i Ryssland, men också mer konkret antijihadistiska stämningar i Ryssland. Skulle du vilja berätta lite, Volodya, vad liksom bombningen 99 och de politiska effekterna de har på något sätt i Ryssland?
Ja, men precis. De är ju ett sånt ökänt exempel på en sån här så kallad false flag liksom, manöver eller ett dåd där ändå allvarliga människor liksom, tycker att det finns skäl för att misstänka att det skulle faktiskt kunna vara så att ryska säkerhetstjänsten liksom, iscensatt och genomförde terrorattacker i politiska syften. Sen är det fortfarande det ingen teori som riktigt är liksom bevisat eller så, så det är kanske värt att vara försiktig även där, att det inte är helt klart liksom hur det exakt förhöll sig. Men hur som helst så skedde det ju i sommaren 99 när Putin, Vladimir Putin var premiärminister i Ryssland och Jeltsin var på väg att avgå där vid årsskiftet. Sen då pågår det flera bombattentat mot bostadshus i Moskva och andra ryska städer. Det är flera hundra människor dör, och då var den officiella versionen att det är då tjetjenska islamistiska terrorister som skulle placera de här bomberna. Och det fanns ju en motståndsrörelse som i kölvattnet av krigen, de här utdragna krigen, första och andra i Tjetjenien, där det fanns en självständighetsrörelse, alltså den här delvis autonoma republiken i den här Kaukasus som officiellt tillhör och fortfarande tillhör Ryssland. Det fanns en självständighetsrörelse som krigade mot centralmakten då, mot Ryssland, i ett väldigt blodigt utdraget krig. Och då, den blev just småningom islamiserad, så att säga, den motståndsrörelsen, och blev allt mer liksom jihadistisk. Och då var då den officiella förklaringen att de skulle genomföra de här bombningarna. Men samtidigt var det lite oklart, där var det nog ingen som riktigt tydligt tog på sig det på det sättet som vi har med det här dåret nu senast till exempel. Och samtidigt fanns det ju väldigt märkliga händelseförlopp där liksom, alltså människor som bodde i bostadshus och jakttåg, att konstiga män höll på att lasta in säckar med någonting tungt i källaren hos dem när de första dåden redan hade skett. Det var ju ett utdraget liksom, det skedde ju över flera dagar eller flera veckor till och med. Och då ringde de polisen, de som såg de här konstiga männen lasta grejer. Polisen kom, såg att det var bomber, och sen senare avslöjades det att det här var liksom ryska säkerhetstjänsten som hade placerat de här grejerna. Att det inte var bomber utan bara socker, och att allting var liksom en övning. Så någonting skedde som så såg ut exakt som det som hade skett, där bomben som faktiskt exploderade. Det visade sen var faktiskt ryska säkerhetstjänsten, och då blir man ju väldigt fundersam om även de andra dåden liksom var utförda av dem. Men är inte det hela det här konstiga händelseförloppet nödvändigtvis bevis på att de låg bakom allt, även hur konstigt det låter, för att en annan teori skulle också kunna vara att de bara skulle själva i sin sätt att de hade fångat terrorister genom att liksom först placera bomber där, sen en halvtimme senare eller vad det skulle vara, gå dit och liksom avslöja det hela och här, få skjuts i karriären för det eller vad det nu skulle vara. Alltså det kan man liksom försöka hitta olika förklaringar för, men det finns i alla fall ett legitima stora frågetecken kring hur det där skedde. Och sen inleddes ju återigen liksom stora angrepp på en eller krigsande i Tjetjenien, och Putin blev president sen i 1 januari 2000, och teorin då är att de här dåden, om de utfördes av säkerhetstjänsten, att de bidrog till och tillät honom att liksom ta makten på det sättet, eftersom han ju var före detta KGB-agent och var chef för FSB och har en massa kompisar där. Så det är liksom någorlunda koherent av en teori ändå, och det blev ju en stor folklig liksom opinion såklart mot de tjetjenska terroristerna då, som man utpekade. Ja, men det är 99, och sen har vi ju sen dess också på, i början på 2000-talet sker ju flera väldigt uppmärksamma, väldigt blodiga terrordåd också, som helt uppenbarligen har liksom blivit utförda av liksom Ryssland. Osama bin Laden kan man säga, Shamir Basajev, som var en tjetjensk jihadistisk ledare, och då de kändaste av de dåden är då det här gisslan situationen på en teater i Moskva, där flera hundra människor också dör och blir skadade när säkerhetsstyrkor stormar med hjälp av bland annat gas för att liksom försöka söva terroristerna, och det är en massa folk som dör av det. Och sen det här fruktansvärda liksom gisslandramat också på en skola i Beslan i södra Ryssland. Det är en massa barn också dör när de här tjetjenska jihadisterna tar dem som gisslan, och Ryssland, alltså ryska säkerhetsstyrkor, sen kommer in och stormar allting och skjuter omkring sig. Och det är liksom det närmaste man har till någon sorts rysk 9-11, närmast liksom hundratals människor omkommer, och de flesta av dem små skolbarn, så det är väldigt hemskt. Och det utfördes ju alltså utan tvekan av de här jihadisterna från framförallt Tjetjenien då.
Det finns ju liksom någon sorts mellanväg här också då, ifall man vill då gå in på den här konspirationsmindsetet mer. Men jag menar, även ifall man säger då, de här bombningarna 99, där är det ju liksom teorin på något sätt, det är FSB som sätter ut bomberna själva. Det är ett fall här, de blir liksom avslöjade då, och då så uppenbaras konspirationen på något sätt, och det finns ett väldigt tydligt motiv i att Putin ska bli populär igen så han kan bli president och så. Medan de här då teaterbombningen och gisslantagandet, där finns det väl inte riktigt någon sån teori om att det skulle vara liksom FSB-operatörer som utförde eller någonting. Det har ju lyfts, och kanske då som liksom i skuggan av de här 99-bombningarna, att då är folk inne i det tankesättet igen, men man har ändå lyft att okej, varför stoppades inte de här jihadisterna från att göra de här sakerna? FSB borde typ haft koll på det, kanske lät dem det ske i alla fall. Och i den här teatergisslansituationen så är det väl till och med så att man menar att då ska det funnits en infiltratör från FSB bland de jihadisterna som liksom har föreslagit att de ska göra just den här grejen och hjälpt dem på vägen på något sätt. Så det finns ju den mellanteorin att det är liksom jihadister, men de är på något sätt, utan att veta det, infiltrerade av FSB som får dem att göra just de här konspirationerna och så. Ifall man ska säga den här krokusgrejen, så kanske ifall det finns någon liksom så bas för en teori om FSB där, så skulle det väl vara att tänka en sån bana snarare då, tänker jag.
Ja, och det är väl den också som ryssarna nu försöker liksom få till, men bara ta Ukraina istället. Alltså menar, ja visst, de här snubbarna från Tadzjikistan, de har inget kanske så där direkt med Ukraina att göra, men de blev liksom manipulerade eller liksom utrustade, och på något sätt omedvetet kanske liksom blev de ledda till att genomföra det här. Då blir det så pass vagt också att man i slutändan har, att det blir svårt att veta någonting med säkerhet. För att visserligen finns det olika infiltratörer och informatörer. Det är ganska klassiskt scenario även i andra länder, där man inte vet vem sida är de egentligen på. Är de liksom något sorts, alltså liksom i vems intressen agerar de egentligen? De befinner sig i något sorts mellanface där. Alltså det har ju typ med sig tyska säkerhetstjänsten och olika våldsamma nazister, där de har en massa infiltratörer eller informanter. Och du kan säga, ja men är det här bara liksom tyska säkerhetstjänsten som underhåller de här nazistgrupperna som går runt och skjuter migranter? Eller är det bara bara så här smarta NASA som utnyttjar och får en massa pengar från tyska staten men ändå bara gör sin grej liksom. Så det kan man ju fundera över även här. Men det finns ju hur som helst en kapacitet och ett våldspotential och en genuin liksom beredskap oss i de här miljöerna liksom i det här fallet då jihadistiska med bakgrund i Centralasien som inte är skapade och tummar inte liksom precis som det fanns ett sånt kapital också ett våldsberedskap liksom från tjechensk sida som möjliggjorde det här typ dussintals män var beredda att delta i en sån aktion liksom och döda en massa liksom, civila och barn. Så att det kan du inte bara heller skapa ur ingenstans oavsett hur mycket liksom, du håller på det som säkerhetstjänst med konstiga oklara syften. Liksom.
Ja, precis. Jag tänker också att motivet är då alltså, det kan ju vara att det finns ja, andra länders aktörer eller ryska aktörer som har låtit saker ske eller ja, möjliggjort det delvis. Men själva kärnan i handlingen är ju i den egna dynamiken av den konflikten som de här personerna agerar i. Och jag tänker också att om man pratar om det med informationsinhämtning och underrättelsetjänstarbete så kommer man nästan alltid kunna hitta att någon vid något tillfälle vetat om att någonting ska ske eller har lämnat vidare information som tydligt pekar mot det. Det man inte ser då är att man kanske lämnar in 10 000 sådana saker. Det är 10 000 agenter som lämnar vidare. Jag ser att det är någonting på G här. Helt olika saker. Men det är bara en av dem som händer på riktigt. Det blir lite som kopplingen till 7 oktober i Israel. Att det är så. Hur kunde Mossad inte veta att det här skulle hända? Och så säger Egypten. Nej, men vi lämnade ju över information att vi hade sett tecken på att något stort var på G. Ja, men hur ofta lämnar Egypten över information om att de ser att någonting stort är på G? Hur ofta ser Mossad stora förflyttningar av vapen eller informatörer som börja byta plats, eller vad det kan vara. Förstår ni vad jag menar?
Verkligen.
Så att de stoppar attacken mot synagogan, tänker okej, nu tog vi det stora som var på G. Och så missar de det andra stora de har fått information om är på G. För att de sakerna liksom skuggar varandra på något sätt.
Ja, det krävs ju liksom ingen konspiration på det sättet för att sånt ska hända. Så att vissa länder går inte att utesluta att något sånt där skulle kunna pågått. Men det känns inte som en nödvändig förklaring för att liksom förstå varför en sån händelse kan äga rum. Liksom.
Ja, och det intressanta för min del här blir väl att det är så tydligt att ISK försöker ta sig tillbaka. IS generellt då, men mer specifikt ISK försöker bli en global aktör igen på ett sätt som, ja men IS har väl skadats en del som organisation de senaste 10 åren och har väl gått från någon typ av peak ner till att slumra. Och att specifikt, och det här förstår jag föder liksom de här konspirationstankarna om att det egentligen är USA som ligger bakom alltihop, men på senare tid så har ju ISK lyckats utföra 2 större attentat i sitt närområde. Och det ena är ju då riktat mot Iran på Soleimanis dödsdagen för Soleimani. Verkar väl nu efterhand som att det är 2 självmordsbombare som drar av sig i liksom folksamlingarna som är på väg till den här minnesstunden. Och redan då så började ju cirkulera teorier om att det var typ kanske Israel som låg bakom. Inte helt fram tills man visste att det var självmordsbombare och fram tills man kunde säga att IS hade tagit på sig det så var det kanske inte helt omöjligt. Israel har ju en historia av att utföra, vad ska man säga, antiterrorismterror på något sätt, om man ska beskriva det. Slänga sig med Myras favoritbegrepp. Där man liksom använder, uppenbart understödjer aktörer i Iran för att angripa till exempel militärindustri och liknande. Och sen kan inte de alltid helt kroppas till Israel, men det blir liksom svårt att förstå vem det skulle vara som var aktören annars. Och så ISK har ju kommit någonstans liksom upp och blivit en betydligt mer inflytelserik aktör de senaste åren. I ärligt talat så tänker jag att jag nu framförallt fick höra talas om det när man fattade att talibanerna höll på att strida mot dem. Och det var då jag läste liksom på och försökte fatta vad de är för någonting. Och det är ganska spännande. De är skapade kopplat till inbördeskriget i Syrien som helt enkelt handlar om egentligen kan man beskriva som en typ en al-Qaida IS-schism där talibanerna i Pakistan, det är ju en annan grupp än talibanerna i Afghanistan, även om det där är lite rörigt. Men TTP, alltså talibanerna i Pakistan, de skickar soldater frivilliga till framförallt då al-Nusra som ju är liksom en av al-Qaida-aktörerna i Syrien. Medans talibanerna i Afghanistan vägrar skicka soldater till Syrien. Sen skickar utnyttjar en annan del av talibanerna i Afghanistan. Och framförallt det här Haqqani-nätverket som ju är typen, ja, men de är talibanerna fast de är liksom också väldigt, det här har ju med maktrelationer i Afghanistan att göra, det är rätt komplicerat. De skickar helt enkelt legosoldater till IS som får saftig månadslön i utbyte mot att de åker dit. Och där sker liksom den här kontakten. Sen återvänder de här efter krigen i Syrien och tillbaka till Pakistan och till Afghanistan. Och där föds liksom den här organisationen. Och under en period så samverkar talibanerna och ISK. Men i takt med, som jag tolkade, både att talibanerna lättar på sitt typ anti-hazarer-linje och i takt med att talibanerna allt mer typ faktiskt håller på att vinna, så flyttar liksom ISK upp sina positioner. Och ISK då har ju liksom både försökt bli en mer aktiv aktör i Pakistan, man har ett angrepp på kinesiska arbetare i Pakistan, man har några attentat i Baluchistan som är den här gränsregionen som också har en egen separatiströrelse som finns både i Iran och Pakistan. Men de har ju också gjort angrepp in i Tajikistan.
Ja, 18 var det bland annat mot utländska turister också, cyklister från USA och Europa som blev mördade av några som var IS då. Jag vet inte till vilken utsträckning det var liksom utdefinierat då redan, men som väl nu skulle räknas till liksom något sorts ISK liksom utveckling då. Och som ja, bör också visa ju att de har ju närvaro i den här regionen där, fast den är ganska så dämpad rent objektivt av liksom väldigt auktoritära regimer, som också gör att man inte alltid nödvändigtvis får reda om allt som har skett eller som görs, för att det inte finns någon sorts transparens i medielandskapet eller så.
Nej, precis. Och det är väl så att Ryssland är väl ett av få länder som har behållit en ambassad i Kabul.
Ja, de har ju en väldigt märklig relation. Alltså, talibanerna är fortfarande terrorstämplade i Ryssland, men samtidigt har de tagit emot delegationer. Jag var i Moskva för ett år sedan, gick jag faktiskt förbi ambassaden, och där står det fortfarande liksom det gamla, eller gamla flaggan till och med vajar fortfarande där, men samtidigt så har de ju någon sorts normalisering på gång och närmat sig talibanerna.
Ja, och ISK gjorde ju en bombning mot den ryska ambassaden i Kabul. Så det finns liksom någon typ av liksom ny marknad för ISK, liksom ett utrymme att liksom dra energi ur i konflikten med Ryssland. Och då ska man ju då, om man då ska komma ihåg, så är ju Ryssland och Iran extremt centrala aktörer i att bekämpa jihadistgrupper och även andra oppositionella i Syrien. Och att liksom den bilden av Ryssland som jag får känslan när det kommer till västvärlden och västvärldens förståelse av detta är så, ja men IS är ju onda i våra ögon och Ryssland är ju onda i våra ögon. Det är helt orimligt att de är i konflikt med varandra. Och riktigt så enkelt är det inte.
Alla ondingar tippar ihop i ett långt bord som i Austin Powers.
Exakt. Och nu har de ju pekat ut tajiker då som den liksom misstänkta. Hur är liksom situationen i Tajikistan? Det är ett muslimskt land, men med ett sekulärt styre, om inte jag missförstått det.
Men precis, det är ju då en Tajikistan är ett av de fem postsovjetiska republikerna i Centralasien, men också en muslimsk majoritetsbefolkning. Men samtliga de här republikerna har ju någon sorts sekulär, väldigt hårdförd säkerhetspolitik uppifrån, och det är hela personellt också, det är regimerna liksom, och säkerhetssamarbetet är väldigt tät med liksom regimen i Ryssland, helt av historiska skäl. Och de har ju ett nära utbyte. Efter de här dåden så blev ju familjerna till de här utpekade direkt inplockade av säkerhetstjänsten i Tajikistan bland annat, och kommer antagligen råka illa ut på något sätt. Och samtidigt förstår ju också de jihadistiska elementen, ser ju också den lokala makten som har den här konstiga liksom sovjetisk importerade, som de skulle uppfatta det, liksom sekulära grejen liksom, ses ju som någon sorts förlängd arm också av liksom imperiet som styrs från Moskva. Och dessutom har du då ett enormt antal människor som jobbar i Ryssland då. Alltså Tajikistan är ju det landet som är i världen mest beroende av pengar, alltså finansiella återföringar från anhöriga som jobbar i Ryssland till familjer där hemma. Och då jobbar ju de allra flesta i Ryssland, någon miljon eller något, på en befolkning av 10 miljoner. Hälften av landets BNP beror på de här överföringarna. Och samtidigt, om du jobbar som tajik i Ryssland, så jobbar du under fruktansvärda förhållanden, är jämnt utsatt för rasistiska övergrepp från olika nazister och polisen och så vidare. Så det är inte heller svårt att föreställa sig att en person som är i en sån desperat läge utvecklar den typen av liksom psykos som krävs för att göra ett sånt här dåd liksom. Så det är inte så långsökt på det sättet. Samtidigt, det som faktiskt är intressant tycker jag är ju att den här främlingsfientligheten och liksom hatet och rasismen mot sig, alltså i synnerhet tajiker, men i allmänhet arbetsmigranter från Centralasien, för att det är en massa uzbeker och kirgiser som jobbar i Ryssland. I en situation där den ryska arbetsmarknaden nu har förvånansvärt nog liksom en brist på arbetskraft. Många väntar ju på när alla sanktioner infördes, framstod ju under en period som sannolikt att de skulle snarare ha arbetslöshet och så på grund av ekonomisk stagnation eller liksom kris. Men nu i och med den här krigs-keynesianismen som Putin har initierat och den här krigsboomen som den ekonomin, alltså ryska ekonomin nu upplever i och med stora satsningar på försvar och sånt. Och samtidigt att man förlorar en massa folk, dels som fysiskt dör i kriget, som är och tjänstgör i kriget, som jobbar på de här försvarsanläggningarna eller som har flytt. Alltså de är högutbildade, liksom IT-människorna framförallt, som flydde landet för att de inte ville eller kunde bo kvar där och jobba där. Så har det ju nu en brist på arbetskraft som skapar väldigt stora problem i Ryssland. Och de förhållandena att liksom få den här typen av backlash där inte minst alla de här ultrapatrioterna med sina liksom Zeta-konton på Telegram och så, alla de här liksom nya influencersna, de är ju liksom rasister allihopa i princip. Alltså när den här ena snubben blev gripen och fick sitt öra avskuren så blev det ju hypad av en snubbe som är fullt ut, rakt ut nazist, som är liksom nasse med hakkors och allting, som stred i det här ena nazistförbandet på ryska sidan. Och han är då alltså en polare bland med FSB-agenterna och firar liksom hur den här snubben blev mutilerad eller vad det heter. Så att du har ju den här opinionen som är väldigt stark, som är helt irrationell om man nu ska, liksom, om man nu vill att Ryssland ska liksom, vinna det kriget, för att det är liksom den sämsta tidpunkt för att starta någon sån här hets mot de här centralasiatiska arbetsmigranterna som redan som det är börjar liksom vackla i frågan om, alltså är det som att de har så många alternativ, men det har blivit mindre attraktivt för dem att jobba i Ryssland. Rubel, alltså valutakursen är sämre, du riskerar att bli indragen i kriget för att de mobiliseras och rekryteras ibland med tvång till att tjänstgöra. Men under de förhållanden att sen dra igång en sån här hets mot migranter är inte jätte liksom rationell, men det verkar ju vara dit det är på väg med får man säga massräder som utförs mot liksom ryska Amazon där det jobbar en massa migranter, där folk blir liksom gripna och utvisade och sånt, och massa så här, spontana rasistiska angrepp mot migranter. Så det är ju super, alltså både hemskt bara rent mänskligt för alla de som råkar ut för detta, men också ganska liksom galen i vilka sociala och ekonomiska konsekvenser det kan ha med tanke på de här miljontals migranterna från de centralasiatiska republikerna som jobbar i Ryssland. Så det tycker jag är den mer intressanta aspekten av allt det här egentligen.
Men det är också intressant det här med hur liksom reaktionerna och förhållanden och sådana saker till det här som händer i Ryssland med islamistisk terror liksom mot det, när det händer i väst då liksom. Dels de här reaktionerna bara på de här dåden i väst var ju väldigt mycket också så här typ, okej, Ryssland, det var ju hemskt, men ska ni inte sätta ner och förhandla nu med de mer moderata elementen bland de här jihadisterna i konflikten i liksom Tadzjikistan, Dagestan, Tjetjenien och så. Medan då liksom reaktionen på 9-11 är ju såklart inte så här, ska vi inte hitta de mer moderata killarna i Afghanistan och börja förhandla med dem? Utan det är ju väldigt på något sätt likt det Putin gör i Tjetjenien och så, alltså trappa upp krig jättemycket liksom. Sen så gör ju Ryssland det här till slut i alla fall. Det kan man väl argumentera då att till slut så tvingas USA göra det i Afghanistan också, liksom förhandla med talibanerna på något sätt. Men att liksom man ändå förväntar sig mycket mer att Ryssland ska liksom vara resonabla och bara förhandla, medan det inte finns någon sån förväntan alls i motsvarande efter 11 september och så. Å andra sidan, de här då konspirationsteorierna kring 9-11 tycker vi såklart är helt tokiga liksom. Jet fuels can't melt steel beams och sådana liksom. Man är ju som uppvuxen med de människorna som var tokiga som trodde på sådana saker liksom. Skickade runt olika videoklipp och det finns ju verkligen en hel community av de människorna i USA och så. Men i Ryssland då, när man har de här teatergisslandramat och det, och till exempel då Anna Politkovskaya, som är ju den här väldigt kända och respekterade amerikansk-ryska journalisten som till slut mördas uppenbart av den ryska regimen liksom för sin bevakning av Tjetjenienfrågan och så. Hon är väl ändå en av dem som är inne på och liksom lyfter det här med staten var inblandad och hade liksom ett finger med spelet och så. Och jag, alltså, det kanske är en skillnad då också att i det här fallet i Ryssland så kanske FSB hade en finger med spelet som FBI eller så inte hade i 9/11. Men bara liksom grundutgångspunkten liksom i hur man förhåller sig till det är ju ändå spännande att man tänker så väldigt annorlunda om hur Ryssland då ska reagera på jihadistisk terror jämfört med hur väst gör liksom. Är du med på vad jag försöker bolla med lite här?
Ja, men precis. Det finns väl liksom två olika spår här. Jag tänker att, för då blir det så. Ja, men och nu kommer Ryssland använda detta för att skylla över det på Ukraina. Och så kommer man vara så det är helt jävla tokigt. Så ja, det är helt tokigt. Men är det verkligen tokigare än att USA invaderade Irak på grund av september?
Alltså
att,
nej, verkligen. Att,
det är absolut i paritet med varandra. Liksom av man hittar på att den parten man egentligen vill ha en konflikt med. Ja, men de är också ansvariga på något sätt. Och det är den ena sidan. Och den andra sidan så tänker jag att det är klart att det finns massa kontakter mellan FSB och talibanerna till exempel. Den kontakten har ju liksom cirkulerat länge. Det har pratats, jag vet inte om ni minns det här, men när USA anklagade Ryssland för att betala prispengar för döda soldater. Och jag skulle säga så, det är väl klart att det är fullt möjligt att Ryssland har sålt vapen eller låtit vapenhandel ske från ryska eller som har liksom letts över till talibanerna och låtit det ske. Absolut. Och liksom kontakten mellan IS och Ryssland, jag har ingen aning. Det är självklart att det finns på plats och säkert skett utbyten. Men den som letar efter sånt hittar ju alltid det. Alltså, motsvarande argument kan ju göras för CIA och Al-Qaida. Alltså det vet man ju också. Uppbyggnaden av den islamistiska motståndsrörelsen i Afghanistan under det sovjetafghanska kriget till exempel. De kontakterna har funnits. Kontakter mellan USA och det saudiska kungahuset och olika liksom sunni-radikaler i globalt. Det vet man att de kontakterna har funnits. Det jag tycker är det mest problematiska i den typen av förståelse är ju att man alltid tar bort agensen. Någon agerar alltid som proxy åt någon annan. Det var ju som vad Lodja var inne på tidigare. Du får ju inte de här fyra killarna för 500 000 rubel att göra detta. De vet ju om att de är döda. De vet om att deras familjer kommer att råka fruktansvärt illa ut. Alltså, även om du hittar någon som är beredd på att göra detta bestialiska attentatet, vilket ju kräver en viss typ av människa också, att gå in och bara liksom skjuta obeväpnade människor, unga och äldre liksom. Det är ju inte bara för att, men de här människor är ju inte liksom rymdvarelser. Vad hade mycket pengar det krävs för dig skulle göra det?
Nej, verkligen. Alltså, oändligt mycket pengar såklart liksom. Ja. Det måste finnas en övertygelse från något håll på något sätt liksom. Någonting måste finnas grogrund.
Ja, eller att du skulle tro på det. Att du ska vara tajik, ja. Och så kommer det liksom en kille som du inte känner som är så du vill ha en 500 000 rubel för att bara åka och döda lite folk.
Nej.
Det här låter som en fälla.
Ja, de pengarna får jag god chans att spendera på roliga saker när jag är färdig. När jag satt med den här minibussen och åkt till Vitryssland eller Ukraina. Ja. Eller den minibussgrejen är också märklig detalj där, alltså verkligen.
Ja, och det finns ju massor av märkliga detaljer i den här situationen som kan förklaras av antingen helt verkliga skeenden eller av konspirationer. Roskvardia har ett högkvarter inte så långt därifrån. Varför tog det en timme innan de dök upp? Jag vet inte, man kan ju välja att förstå världen på olika sätt. Man kan ju också välja att mäta liksom alla efter samma måttstock. Och i hela den här diskussionen om konspirationen så tänker jag att jag kan acceptera att vi köper de här konspirationsteorierna. Vi säger att de är fullt rimliga. Då vill jag bara gärna att vi använder samma måttstock på 7 oktober, på 11 september och så vidare. Eller så stannar man vid och säger, det intressanta kanske inte är exakt hur det här har gått till. Det intressanta är hur används de här händelserna. Jag tror att de ofta kan användas av båda parter. Alltså för en återkommande diskussion, och det tror jag handlar om att man inte förstår hur den här typen av rörelser som IS eller Al-Qaida eller vad det nu kan vara för grupp, hur det fungerar för dem. För en återkommande fråga blir ju så här, vad skulle IS tjäna på det här? Och det IS tjänar på det här är ju att de igen på något sätt aspirerar på att vara en global aktör, vilket innebär rekryter, vilket innebär pengar, vilket gör att den, och det kan vara mycket mer läge också, att den cellen eller grenen som utförde det här attentatet, den i sin tur får liksom politisk inflytande eller makt i organisationen i sig, vilket för de individerna innebär inflytande och pengar.
Absolut.
Och så vidare. Så de här liksom stora konspirationerna, jag tror sällan på dem, för dem, jag tror att det är väldigt svårt att hålla dem dolda. Och där tänker jag, det är återkopplat tillbaka till den med bombningen 99. Där var ju du inne på ett liknande spår, Volodya. Så det skulle ju också kunna vara...
Ett en killar i FSB som vill ha cred versus organisationen eller så. Det spelar kanske inte heller så stor roll då vem det var som egentligen låg bakom allting, om effekten blir att då Putin kan få bli president efteråt och liksom inleda ett storstadligt krig i Tjetjenien, Dagestan. Eller då ifall George Bushs popularitet ökar extremt mycket och vi får krigen i Afghanistan och Irak liksom, och förlängningen Syrien och så. Så precis, det kan vara intressantare på något sätt att se liksom hur terrordåd används i politiken för att liksom förändra hela samhället på något sätt. Vilket ju då hände både i Ryssland och i väst som svar på de här stora terrorbrotten.
ISK tjänar ju också på den repressionen som Volodya beskriver. Alltså de gynnas ju direkt av att man angriper den tajikiska minoriteten i Ryssland.
Ja, men precis, man kommer ju utvärdera kanske det här beroende på vad utfallet blir för samhället och för Ukraina-kriget och så i stort. Och vad jag tycker ju kanske på något sätt för min del, så jag avslutningsvis för att jag måste sticka nu om 2 minuter, är att det är ju en av de sjuka aspekterna är ju det här med de här våldsvideorna som har kommit ut efter gripanden. Alltså att man i Ryssland torterar människor som är misstänkta för brott, särskilt om det är sådana här våldsbrott. Det är inget nytt liksom, det har man gjort i massa år. Men att man liksom visar det helt öppet, det är ändå liksom en ny nivå som är ganska sjuk. Att de inte bara, alltså den ena FSB-snubben då som själv eller hans polare säger gudet av örat av den ena misstänkta terroristen då mässa till sin Nasser-influencer-kompis eller som han följer liksom och skickar det för att liksom skryta och han lägger ut det. Och alla är glada, alla tycker det är coolt. Ingen så att säga officiellt att ja, men det här spårar de ju lite killarna eller något sånt, utan de visar sen upp killarna också, de andra, de här terroristerna misshandlade och liksom halvt söndagslagna i rättegångssalen, fast att när de blev gripna på de första videorna är de inte lika misshandlade ännu, så det är ganska uppenbart vad som händer dem och ingen liksom skäms för dem, utan det är snarare någonting man firar. Och det är ju också en så extremt oroväckande tendens, den här våldskulten, alltså att det bara liksom pekar ju åt det är liksom ännu en starkare chef. Fascisering av liksom ryska samhället i och med det här kriget och så. Man snackar nu igen om att återinföra dödsstraffet och det verkar som att det kanske ändå är någon sorts, liksom, att de menar lite allvar denna gång eftersom massa politiker uttalat sig åt det hållet, så det är uteslutet att de gör det. Och det tycker jag bara är någonting, alltså det är en tendens som är inte helt ny. Vi har ju sett det med, alltså under Wagner-tiden, alltså Prigozjins gäng, precis, att de använder sig släggor för att avrätta människor och det blir firat av liksom högt uppsatta ryska politiker som en ballgrej. Och sen lite mer nyligen att typ sonen till Kadyrov, alltså han som är typ regent i Tjetjenien, han blev insläppt i en häktescell. Det är en snubbe satt som hade liksom, vad var det han hade gjort, bränt koraner eller någon dum grej, alltså någon random rysk snubbe som hatar muslimer eller vad det var. Och så gjorde de en grej för att Tjetjenien under Kadyrov han hade en ambition av att vara superislamistisk och liksom representera alla de här troende tjetjenerna. Och då släpper alltså Tjetjeniens president sin, jag tror det var fan sonen, eller om det var brorsonen, ja men sonen, det är ju liksom en stor klan, men sonen fick gå in där och spöra den här misstänkta liksom ryska snubben också framför kameran, och det blev liksom, man la ut det och alla firade den här sonen, vad heter han, Adam Kadyrov tror jag, och att man bara liksom i ett grönt ljus att man får göra så här bara i Ryssland liksom. Och det är ju bara ett mörker som man kan vänta sig kommer att liksom växa i Ryssland i och med det här också. Och det känns bara som en, på något sätt, någon sorts naturlig följd av den här råheten och den här våldskulten som har liksom vuxit i och med Ukraina-kriget och den här nya nationalistiska krigspropagandan. Liksom.
Sucken av rättsstaten är liksom borta i Ryssland på något sätt.
Ja, det är det som verkar ske. Liksom.
För att det kanske är att man är så jävla härdad, för att när man såg den filmen så reflekterade jag liksom inte ens över det du säger nu. Ponera Sverige, att polisen lägger upp en film där de har skurit örat av en kille och tvingat in örat i, alltså, att man själv...
Ja, och inte ens som någon sorts svara nu, vad är de andra gisslan eller bomberna eller något, utan det var ju bara en liksom straffgrej.
Men alltså,
även det. Men och det hade ju varit någon sorts, ja men vi måste vara tuffa för att rädda liv liksom. Det har ju varit logiken lite innan, och även om det är liksom irrationellt av olika skäl och liksom omänskligt och så finns det någon sorts logik, men det här var ju bara, nu ska vi förnedra och straffa det med våld liksom.
Men har du sett någon debatt i Ryssland överhuvudtaget om att den här personen borde lagföras?
Nej, utan de fick ju liksom, vad heter det, blev befordrade eller blev utmärkta, ja, med någon sorts, ja. Och presstalespersonen fick frågan och så anser det där kommenterar jag inte. Vilket ju också för en presstalesperson är ett sätt att säga, ja.
Ja, för att man, alltså, jag var väl med så förvånad över att de här killarna överlevde.
Ja, och då, men precis, om de hade dött hade man kanske inte behövt lägga ut videos på det eller något liksom.
Nej, men
det är
jag
ändå som ett statement.
Jag tänker att man liksom, ett motsvarande terrordåd i Sverige, polisen ska gripa den personen, alltså ja, den överlever kanske inte. Jag fattar att poliserna skjuter först, alltså det kan man ju förstå, att poliserna är stressade, ja, och är så här, de kan vara tungt beväpnade.
De kan ha ett plastgevär, vi måste bara skjuta dem direkt i ryggen. Men man vet ju svensk polis är.
Ja,
men absolut,
precis.
I situationen i gripandet är en skillnad med någon som är i häkte, fångenskap och så. Och liksom,
eller
handlovat på marken
på ett annat sätt. Liksom, och så skär man örat. Alltså det är ju helt vansinnigt.
Ja.
Men vi vet att du måste iväg. Vi har spelat in ett tag nu. Jag tänker att vi kan avrunda. Men tack så jättemycket för att du ville vara med, Volodya. Superkul att ha med dig. Vi har dig när du är tillbaka i Malmö, så ser vi dig gärna i köttvärlden också.
Ja, och på en drink istället för stressad via telefon med dålig ljud.
Ja, men det ger oss en skimär av att vi är liksom en global podd som har kontakt över hela världen. Fast det är mest att du åker till olika ställen.
Varsågod.
Ja. Säger vi hej då till Volodya. Ha det bra, Volodya.
Ha det fint. Hej då.
Och så ska väl vi ta avsluta lite då.
Det är synd att han försvann, för jag hade gärna vetat hur vanligt det är med de här blåa tröjorna då. Hur starkt mode det är i Ryssland då, att man ska ha exakt samma blå nyans på sina tröjor.
Eller så där exakt samma nyans.
Exakt på pricken samma nyans.
Och så
exakt.
Är folk så här, det här är likadana tröjor. Och så är man så, det är inte alls likadana tröjor.
De var ändå ganska lika.
Lika tröjor,
jag tycker
absolut.
Också när man bara ser bilderna så här så, fan vad lika tröjor eller har. Men det kan verkligen också vara så, det är lite mode. Jag vet inte. Eller slump bara. De råkar ha blå tröjor. Vem vet. Det andra jag vill prata om är ISK.
Ja.
Det är ett jävligt bra namn.
K är en bra bokstav.
För de hade hetat ISB exempelvis. Inte alls så klatschigt.
Nej.
ISF
också dåligt.
P, D, det funkar inte.
ISP funkar.
Okej. Okay.
Hård bokstav.
Ja, liksom. Okej, det är sant.
Nej, men det är väl att en av de liksom skickligaste och mest profilerade terrororganisationerna har också jobbat med K. Vi har ju Ku Klux Klan till exempel. KKK. Det är ju ett fruktansvärt bra namn.
Ja, just det. De bara, K, det låter så jävla coolt. Vi sa tre stycken liksom. Smart. Smartare VS då ändå att liksom gå in och ta tillbaka det.
Ja, att de också jobbar vidare med K-t. R är också bra.
ISR hade låtit coolt, ja.
Det också låtit
ISJ coolt. Tänker jag hade låtit bra också.
J, nej, det är lite för mjukt för min smak.
Det är verkligen jihad, liksom.
Jag såg Red Dawn-filmen igår från 84.
Ja, tyvärr så kunde inte jag vara med.
Nej, du kunde inte vara med, men du borde ta och se den. Det var en riktig resa, så får vi göra ett Patreon-avsnitt av den.
Ska jag se film själv? Alltså, det låter inte så kul.
Nej, du får väl se film med någon annan.
Okej, någon annan.
Eller så gör jag det. Eller så gör jag
Red Dawn-filmen.
Och det ligger ett Patreon-avsnitt uppe nu för mars månad.
Det blev himla bra klippt som vanligt när producent Kalle ska klippa Patreon-avsnitt.
Det tycker jag också. Så ta och lyssna på det. Och med de orden tänker jag att vi avslutar.
Gör vi absolut. Och då tycker jag, ni ändå har det i tankarna, passa på att tacka klippare och också jingelmakare.
Ja.
Det gör vi så sällan.
Det gör vi sällan, ja. De är fantastiskt att vi får ta del av er konst.
Verkligen.
Och det är ju passande så här vid påsk med konstrundor. Och
tacksamhet då liksom.
Mm, just det.
Påsken är ju tacksamhetens stora högtid. Är det
det? Är det så?
Nej. Nej, jag hittade bara på.
Jag tror du hittar på.
Det är Thanksgiving som är det.
Ja. Vi spelar inte första april, men det är inget första aprilskämt.
Nej, det är första april.
Ja, det är första april.
Det har inte jag tänkt på.
Källkritikens dag. Det kanske är det som är temat för avsnittet.
Just det. Du, ska vi säga att man kan hitta oss på social media om man vill.
Ja, det kan man göra. Ska du dra det? Vill du se om du kan det?
Man hittar mig på @slukhall på X, för detta Twitter. Man hittar dig på @trojkan1337. Vi har också ett Instagram som sköts av en kamrat. Tack för det. Den heter eld.och.rörelse. På Facebook har vi en vanlig page som heter Eld och Rörelse. Och om ni vill så kan ni som sagt bli Patreons. Och annars kan ni köpa en t-shirt eller liknande i Alfallas webbshop. Tack!
Tack så mycket. Ha det fint! Hej då!
Det är fint.